Under den här hösten håller vi alltså på att predika oss igenom Exodus med underrubriken Vägen till frihet. Och vi kan konstatera att Israels folk hade levt under förtryck i över 400 år. Och jag kommer på mig själv när jag sitter med de här texterna att det är lätt att tappa bort tidsperspektiven. 400 år av förtryck. Om vi tänker oss att vi skulle backa klockan 400 år, då skulle vi landa någonstans när William Shakespeare stod på sin kreativa höjdpunkt och när slaget vid Stångebro rasade här i Linköping. Det var för 400 år sedan. Tänk att leva under förtryck från den tiden och ända fram till våra dagar. Men det fanns en slutpunkt på detta förtryck. Och det har vi fått höra talas om hur Israels folk under Guds ledning och med sin härförare Mose i spetsen hade till sist fått se hur farao hade fått ge efter. Han hade fått se sig besegrad av Gud själv och de hade fått vandra iväg ut i vad de trodde var den totala friheten. Men för 2 veckor sedan predikade Lina Li här. Hon berättade om hur Israels folk, när de tror att de lever ett liv i frihet, kommer fram till Röda havet och inser att faraos här är de i hälarna. Folket riktar sin klagan mot Mose. Varför skulle du föra ut oss hit för att dö? Hade vi inte lika gärna kunnat stanna kvar om det är så här det ska sluta? Men vi vet också, om vi har läst berättelsen, att Gud har en annan tanke. Han uppmanar Mose att hålla ut sin stav. Och havet klyvs. Israels folk går torrskoda genom Röda havet. Och när sista man eller kvinna eller barn har nått över till andra sidan, sluter sig havet. Och friheten är total. Och vad är då det första man gör? Vad är det första man gör när man inser att ja, men nu är det inte bara en tillfällig frihet, utan nu är det verkligen så. Det finns ingen som kan komma efter oss. Vi har ett hav emellan oss. Ja, inte börjar de berömma sig själva för vilka goda människor de har varit. De hyllar inte heller sin ledare Mose, trots att de hade visat sin misstro mot honom ganska kort innan. Utan de riktar sin tillbedjan och sin tacksamhet till Gud. För det är han som har gjort detta möjligt. Och det står berättas om hur Mose ledde hela folket i en jublande och uppriktig lovsång. Det är ett helt kapitel av en böljande lovsång där de prisar Gud för hans storhet. Och i slutet av kapitlet så står det hur Miriam, som var syster till Aaron och ägde profetisk gåva, tog sin tamburin och alla kvinnorna följde henne. De slog på tamburiner och dansade och Miriam ledde sången. Sjung till Herrens ära, stor är hans höghet och makt, häst och vagnskämpe vräkte han i havet. Folket är räddade, folket är frälsta och glädjen är total. De har i sanning varit med om en verklig frälsningsupplevelse. Hur Gud har räddat dem. Hur deras hopp har blivit förnyat. Hur tillvaron är helt annorlunda än vad den var innan. De har gått från mörker till ljus. För att använda en gammal klassisk formulering. Och de är så tacksamma till Gud som en nyfrälst person kan vara. Och då är det lätt att vända sig till Gud i tillbedjan, i tacksamhet. Och kanske finns du här som känner igen dig på ett mer personligt plan. Som har varit med om att Gud faktiskt har gripit in i ditt liv. Hur det som verkade vara hopplöst läge har förändrats tack vare hans ingripande. Och hur tacksamheten du känner fullkomligt strömmar ut ur ditt inre. Hur bönerna känns lätta och otvingade. Hur Bibeln helt plötsligt är en öppen bok där varje ord brinner av liv. Och där lovsången känns som det mest naturliga uttryck i världen att få uttrycka denna glädje och tacksamhet. Och självklart är det här viktiga erfarenheter som formar våran tro. Men jag är rätt så säker på att du också finns här. Som har varit med om att se den här upprymdheten, den här glädjen förpassas eller förbytas i en känsla av tomhet, ensamhet, övergivenhet. Och där frågorna hopar sig, men vad var det som hände egentligen? Nyss var ju allting så enkelt. Vad är det som har hänt? Alltså, var det bara mina egna tankar alltihop? Var är du någonstans, Gud? Och det är just det som händer i den berättelsen som vi ska titta närmare på idag. Så låt oss slå upp, om ni har med er en bibel så kan ni slå upp, annars så kommer det upp på väggen. Andra Mosebok, 15 kapitlet, den 22 versen. Vi ska läsa till vers 27. Så det är rätt så kort textsammanhang. Och rubriken är, som ni ser här, ökenvandringen börjar. Mose lät Israel bryta upp från Sävhavet och de drog ut i tjuröknen. När de hade vandrat 3 dagar i öknen utan att finna vatten kom de till Mara. Men vattnet där kunde de inte dricka eftersom det var beskt. Det var därför platsen fick namnet Mara. Folket knotade mot Mose och frågade honom, vad ska vi dricka? Mose ropade till Herren. Och Herren visade honom ett stycke trä. Mose kastade det i vattnet. Och sen smakade vattnet gott. I Mara gav Herren lag och rätt åt folket. Och där satt han det på prov. Han sa, om du lyder Herren din Gud. Och gör det som är rätt i hans ögon. Och lyssnar till hans befallningar. Och håller alla hans bud. Då ska jag låta dig slippa alla de sjukdomar jag sände över Egypterna. För jag är Herren, den som botar dig. Så kom de till Elim. Där det fanns 12 källor och 70 palmer. Och vid vattnet där slog de läger. Ja, vi har alltså föregåtts av texter som har beskrivit hur hopplöshet har förbytts i jublande glädje. Hur lovsången har ljudit stark och klar. Men vi ser hur vardagen har infunnit sig och drabbar nu folket med full kraft. Och man kan riktigt känna hur frustrationen kommer till uttryck. För man har ju gått där 3 dagar utan vatten. Och när dessutom den enda källan man kommer fram till är obrukbar, då är det självklart att frågan hänger i luften. Vad ska vi dricka? Men vänta ett tag nu. 3 dagar. Har de inte förlorat perspektiven lite grann? Jag sa ju precis att de hade varit fångar. De hade varit slavar i över 400 år. Och bara för några dagar sedan så hade de stämt in i en jublande lovsång. Och så går det 3 dagar och sen så verkar allting vara hopplöst. De kan inte ens frambringa ett litet saligt nynnande där de står. Utan nu börjar man knota mot Mose. Fast det är ju faktiskt inte mat vi pratar om. Det är inte det obligatoriska fredagsmyset. Det är inte ens en kopp kaffe. Utan det är vatten som saknas. Och det är en rätt stor skillnad. För det här påminner mig om hur jag själv för ett 20-tal år sedan tillsammans med min kompis Thomas gjorde ett omvänt exodus faktiskt. Vi tog pendeltåget ner till Falurums station för att ta Östgötaleden tillbaka till Linköping. Så vi gjorde ju inget uttåg utan vi skulle inta Linköping från Falurum. Och det här var en sån sommar när dagstemperaturen låg på en bit över 30 grader. För det var ju rätt så varmt där vi gick. Ryggsäckarna brände på ryggarna. Och det var viktigt för oss att hålla koll på vattenposterna som var utmärkta på kartan. Och jag kommer ihåg en av kvällarna när vi kom fram till en sån här fantastisk skogssjö som finns här i trakterna. Där vattnet låg spegelblankt för det var så här varmt och skönt. Och vi hade vandrat en hel dag. Men jag minns att jag kunde inte njuta av det fullt ut. För under eftermiddagen hade jag slarvat med vattenintaget. Och det känns rätt så tydligt kan jag säga. Okej, okay. Alltså du kanske sitter och tänker nu, ja men det där var ju en vek kille. En eftermiddags vattenbrist och sen så kan man inte njuta av det. Och det är sant, jag är inget fysiologiskt unikum. Det är helt sant och jag var det inte för 20 år sedan heller. Men, om vi ser till den här texten så var det ju faktiskt inte bara en eftermiddag slarvande med vattnet. Utan det var 3 dagar. Och det här var ju faktiskt inte heller ett gäng pigga 20-åringar som gjorde någon slags liten nöjestripp där för att stärka egot. Utan det var ett helt folk som var ute på en vandring. Och det handlade om liv och död. Det var allt ifrån spädbarn till gamla. Och det är ju faktiskt så också, förstår vi av texten, att Mose delar folkets frustration. Det står inte att han tillrättavisar dem när de kommer och knotar. Utan det står att han ropar till Gud. Och någonstans slår det mig att den här berättelsen är ju djupt mänsklig. Handlar inte den här texten ytterst sett om vad det handlar att vara människa? Vi vet att rubriken var att ökenvandringen börjar. Vems liv rymmer inte ökenvandringar? Återkommande ökenvandringar. Att det är ett tema för det kristna livet kommer kanske inte som någon överraskning. Det finns många berättelser både i Bibeln och genom historien hur det kristna livet har liknats vid periodvisa ökenvandringar där Gud har visat på rastplatser emellanåt men när man snart är tillbaka i ödemarken. Men frågan är om det finns någon människa oavsett religiös tillhörighet, oavsett härkomst eller social status som kan säga sig vara helt befriad ifrån ökenperioder. Och om det är någon här inne som faktiskt inte alls känner igen sig i den beskrivningen så skulle jag gärna sitta ner efter gudstjänsten och ta en fika. Vi kan träffas vid ljusbäraren efter. För det ska vara jätteintressant att få höra andra perspektiv på det här. Men jag tror också att under de här perioderna av till synes total torka så blir det också tydligt inför vem eller kanske inför vad jag lever mitt liv. För vem är det vi riktar vår klagan till? I texten så stod det ju att folket de klagar mot Mose. Och hur ofta är det inte så? När vi känner att tillvaron är mer än vad vi mäktar med. När vi känner att vi börjar bli trängda. Visst är det lätt att man börjar jaga efter syndabockar. Men varför ska det vara så här? Varför är det ingen som gör någonting? Varför gjorde han så där mot mig? Och så slår man ut mot det man tycker är syndabocken eller syndabockarna i frågan. Men märk vad Mose gör. När folket kommer till honom så går han inte i försvar. Han försöker inte läxa upp dem eller rädda sitt eget skinn. Utan det står att han ropar till Herren. Och genom det han gör så visar han tydligt inför vem det var han levde sitt liv. Folket klagade mot Mose. Men Mose ropade till Gud. Och vi vet att Mose inte på något sätt var någon helgjuten hjälte som hade alla rätt i alla lägen. Han hade tydliga brister. Men hans vandring hade lärt honom att när det kommer till skarpt läge då hade Gud visat honom att allting ligger i hans händer. Det var inte Mose som skulle lösa den här situationen. Är det någon som kan gripa in så är det Gud. Men lovsången. Det ligger mig varmt om hjärtat. Och jag konstaterar någonstans. Har inte den tystnat? Den lovsång som var så stark. Så frimodig. Hörs inte mycket av den nu. känns inte som att det är den här mysiga lovsångsatmosfären som präglar tillvaron i Mara. Lite skön salighet sådär. Nej. Fast frågan är om vi inte har fel föreställningar av vad lovsång är. En del av er kanske känner till Saltaren, Bibelns stora sång- och bönebok. Det hebreiska namnet för Saltaren är Tehillim. Jag vet inte om uttrycket är 100% riktigt. Om vi har någon hebreiska expert så kallar det inte här, va? Nej. Tehillim betyder lovsångerna. Och har man läst Saltaren så vet man att det inte bara är happy clappy, om man säger så. Det finns väldigt mycket svärta. Väldigt mycket kamp. Det är faktiskt så att över hälften av de 150 psalmerna brukar kallas för klagosalmer. Och det här är inte någon klagan i största allmänhet, utan det är en klagan med en tydlig riktning. Människor som i sin frustration riktar hela sitt jag till den Gud som de lever sina liv inför. Men ändock, dessa klagosalmer ryms alltså i en bok som bär namnet Lovsångerna. Så samma Mose som några dagar tidigare hade lett folket i en typ av lovsång som var jublande och uppriktig, han fortsätter nu sin lovsång, sin tillbedjan. Inte i någon direkt salig eller mysig tappning. Förmodligen ytterst uppriktig. Och präglad av den desperation som han kände. Det verkar inte som han är uppbackad av hela folkets röster. Nej, det verkar som att det är en ensam mans lovsång. Men denna enda lovsång gör hela skillnaden. För i sin tillbedjan får Mose än en gång erfara hur Gud kommer inte bara honom utan hela folket till mötes. Och det står i texten att Herren visade honom ett stycke trä. Och det känner vi ju igen när vi står här i gudstjänsten och tillber att tipp som tätt så visar ju Herren oss ett stycke trä. Som stärker våran tro. Alltså de gammaltestamentliga texterna är ju ofta så extremt korthuggna, så täta till sina formuleringar. Det måste ju rymmas, ja det förstår vi, så många tankar, så många känslor. Så att, ja, det kryllar ju av detta mellan varje bokstav. Och samtidigt är allt som står att Mose ropade till Herren och Herren visade honom ett stycke trä. Okej? Men vi förstår av den här texten att Gud uppmärksammar Mose på något som faktiskt fanns inom räckhåll. Och Mose å sin sida var så pass lyhörd att han faktiskt uppfattade detta. Det han först inte såg blev tydligt för honom efter att Gud hade låtit sitt ljus lysa upp den situation som han befann sig i. Det var när Mose vände sig till Gud som han uppfattade Guds tilltal. Det fortsätter ju lika korthugget. Mose kastade trästycket i vattnet och sen smakade vattnet gott. Vad var det som hände här då? Han kastade i trästycket och sen så blev vattnet drickbart. Måste ha varit ett under. Eller? Eller kan det ha varit en naturlig reningsprocess som skedde? Säger jag nu. Det är faktiskt så att båda de här synsätten har sina förespråkare. Bibeln vittnar ju många gånger om hur Gud griper in genom under och tecken. Men det finns faktiskt från naturen exempel på hur vissa träslag faktiskt kan ha renande inverkan på odrickbart vatten. Och läser vi vad som står här så tycks det ju som att Mose vet precis vad han ska göra med det här trästycket som Gud visar honom. Det står ju att Herren visade honom ett stycke trä. Mose kastade det i vattnet. Och här vill jag bara understryka så ingen undrar att det här handlar ju inte på något sätt om ett ifrågasättande om Guds möjligheter eller Guds förmåga att göra under. Jag menar, om vi å ena sidan har stått och talat om att Mose sträckte ut sin stav över havet och det delades i två delar. Israels folk gick torrskoda igenom, sen så slöt sig havet. Alltså, det är rätt så tydligt att Gud har gjort mer än bara något helt naturligt där. Utan det är ett rätt så stort under som har skett. Men om vi ändå behåller tanken att just denna situationen uppmärksammar hur Mose gör någonting som är helt naturligt, så får det i sådana fall illustrera, kanske ännu tydligare, hur Gud kan använda sig såväl av storslagna under och tecken som det mest vardagliga för att göra så att hans namn ska bli förhärligat. Tänk att leva sitt liv med den vetskapen. Med en förväntan på att Gud ibland uppenbarar sig genom det oförklarliga. Men att han lika gärna kan göra det genom till synes självklara lösningar. Att han faktiskt är hela livets Gud. Med alla möjligheter i sina händer. Mose, han ropar till Gud. Gud svarar honom genom att visa en lösning. Mose å sin sida är lyhörd, uppfattar det Gud säger och handlar därefter. För han hade lärt sig att lita på Gud i livets alla skeden. Om det sen var ett under eller inte, det är inte den stora poängen. Utan det är tilliten som är central. Och samma Gud som ledde folket ut i frihet, som förde dem genom havet, förbi den bittra källan och fram till det livgivande vattnet. Samma Gud är närvarande när vi befinner oss i vår egen öken. Där de bittra källorna tycks vara allt som finns tillgängligt. Där hopplösheten, besvikelsen, maktlösheten fullkomligt dränerar oss på kraft. Och han bara väntar på att vi för första, eller kanske för tionde eller hundrade gången ska vända våra liv till honom så att han ska få uppenbara det kors som restes för 2000 år sedan. Det kors som precis som det stycke trä som han visade Mose kan rena varenda bitter källa och ge oss del av det livgivande vattnet. Det vatten som han genom sin ande har lovat alla de som tror. När han i Johannes evangeliet säger att den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mera törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och så kom de till Elim. Där det fanns 12 källor och 70 palmer. Och vid vattnet där slog de läger. Från frälsningsupplevelsen vid Röda havet. Via den bittra källan i Mara. Fram till det livgivande vattnet i Elim. Där kunde de slå läger. Där kunde de vila ut. 12 källor står att det fanns. En för var och en av Israels 12 stammar. Ingen behövde vara utan vatten. Och i skuggan av de 70 palmerna. 70, precis så många var de förfäder som en gång hade kommit till Egypten. Det är Egypten som man nu hade lämnat sig bakom. Under de 70 palmerna kunde man koppla av och vila om solen brände dem för hårt. En gudagiven plats att smälta alla nyvunna intryck och erfarenheter. Samtidigt vet vi när vi läser vidare att Elim var inte någon slutpunkt. För målet låg fortfarande en bra bit bort. Men Elim är precis som de platser vi ibland får uppleva. När Gud visar oss till rastplatser. När vi får ta del av allt det goda som han vill ge oss. Väl medvetna om att vår vandring snart kan föra oss ut i ödemarken ännu en gång. Men var vi än befinner oss så får vi påminna oss om att Gud är oss nära. Han som aldrig är långt borta från någon enda av oss. Han som vill rena oss så att vi blir rena. Han som vill hela oss så att vi blir hela. Han som vill dra oss till sig och ge våra hjärtan sin frid. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för att den kraft som vi tar del av i berättelser som vittnar om dina verk långt tillbaka i historien, samma kraft är verksam i våran tid. Herre, hjälp oss när vi stöter på problem, när vi möter hinder, att ständigt påminna oss om att det är i dig som vårt hjärta finner ro. Det är till dig vi ska vända oss i glädje men också i klagan. Och vi får göra det med en förväntan att du bryr dig om och du vill låta oss ta del av det goda som du har förberett för oss. Tack för att dina löften består när allt annat förgås och att vi får vila i det. Vi ber så i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.